Hej och välkomna till ett bonusavsnitt av ADHD-livet. Idag sitter jag här, Linda Andersson, och ska snart välkomna en inspirerande person som gått igenom otroligt mycket i livet. Han heter Sebastian Staxet. Välkommen Sebastian!
Tack så mycket!
Jag är så otroligt glad att du ville ställa upp och vara med i podden. Och den stora frågan är ju, har Sebastian Staxet ADHD? Det vi kommer att ta reda på här idag. Men jag tänkte att vi börjar lite. Hur var din barndom? Skulle du vilja berätta lite kring den?
Barndomen var jobbig. Jag blev mobbad när jag var liten. Ganska grovt och hamnade i ett utanförskap. Och började med kriminalitet och tidigt och röka och dricka och testa droger också. Alltså rökte första gången jag var 9 tror jag, drack alkohol första gången jag var 12 och rökte hash första gången jag var 13. Tog andra grejer typ när jag var 15-16 tror jag första gången. Men om jag ska gå tillbaka till lektionerna typ så här, när jag satt i skolan så om jag tyckte om någonting så kunde jag liksom köra vänsterfilen med typ jättemånga. Alltså jag alltid gillar att skriva. Så i svenskan så, alltså vi hade 80% frånvaro i åttan. Men jag fick MVG på svenska proven, förstår du? Så att, är det någonting som jag ville göra, så, eller jag kunde fastna i böcker och läsa böcker och du vet. Men var det någonting som har hängt med mig hela livet, att jag på kvällen så har jag svårt att sova. Så när jag var liten så lyssnade jag på P1 varje kväll liksom, för att jag behövde somna till typ en röst liksom, sådär.
För att det snurrade för mycket när det var tyst.
Precis, och tankarna bara sådär. Det var inget jag reflekterat över då. Men nu så ser jag tillbaka. Så jag hade svårt med koncentrationen i skolan om jag inte var intresserad. Så att barndomen var jobbig och sen blev det ju så att man liksom kom in på kriminalitet och sånt. Och då, där passar ju det att vara liksom som en flippekula, liksom göra kaos överallt. Och det var ju typ det jag gjorde hela livet sen.
Du blev mobbad. Hur fick du något stöd? Var det någon som såg det? Var det någon som hjälpte dig i den här situationen?
Alltså, mamma och pappa såg det och de försökte hjälpa. Men det var så rått här. Så det var sjuka grejer som hände när jag var liten. Så det var liksom... Och sen började den här... Alltså, Bagarmossen var ju riktigt kaos då på den här tiden. Och det var ju så här... stora ungdomsgäng, alltså det fanns ju ingen vuxen som kunde komma och säga något, du vet, de vuxna fick också stryk och hamnade i slagsmål och, ja, det var grovt liksom, förstår du, så att, alltså det var en tung tid och där självkänslan och själen och hjärtat krossades ganska grundligt, vilket gjorde att man blev en väldigt trasig människa sen och en väldigt aggressiv och hatisk människa sen när man blev äldre.
Hur såg stödet omkring dig ut, alltså i skolan och dina föräldrar, din familj?
I skolan var det ju inget stöd och det sabbade ju min tilltro till vuxenvärlden och det etablerade samhället som för ett barn representeras av skolan. Vilket gjorde sen att jag inte hade någon, alltså samhällshatet växte. Så att det var inte så att jag räknade med samhället sen när jag blev större för att samhället svek mig i skolan. Det var typ så jag såg det på saken. Liksom. Mm. Så det var det som drev ut mig till det här utanförskap. Allt hände framför deras ögon. De gjorde ingenting. De var också med och mobbade mig. Liksom. Vissa lärare och sånt.
Var lärarna med och mobbade dig?
Ja, det var typ ett smeknamn som jag fick när jag var liten. Var Blöjan. Och det var ju så här inte roligt att kallas för i hela området. Och anledningen varför jag fick det var för att jag kom med så nya hiphop-byxor till skolan. Mm. Och läraren sa så här: vad är det där för fula byxor, Sebastian? Det ser ut som du har blöja. Och där satt smeknamnet. Så du kan ju tänka alla såna här saker som ledde fram sen att man blev liksom, ja, väldigt hatisk och anti och tillitsbrist till vuxna och allt sånt. Så,
Det är inte konstigt. Lärare som man ska ha förtroende till och känna sig trygg med att bete sig på det viset. Mm. redan där beskrivit att du upplever, alltså nu, du tänkte säkert inte på då att du skulle kunna ha ADHD, kan jag tro.
Alltså jag visste inte vad ADHD var.
Nej.
Alltså, men när jag tänker tillbaka så har alltid folk kallat den för så här dampbarn.
Dampbarn, ja.
Och typ...
Du blev kallad för dampbarn.
Ja, och typ kinesen under kartellentiden, han sa alltid så här, din ADHD, du vet, förstår du, så där hela tiden. Och så för mig har det varit typ som ett slang, förstår du? Jag har inte liksom kopplat... Jag startade ett boende för tjejer med drogmissbruk och alkoholmissbruk som jag började driva.
Mm.
Kom in i och med mitt arbete så kom jag in med, jag har tagit så här kurser, traumakurser, och jobbar väldigt mycket med liksom komma ut i missbruk, och jag själv började på 12 steg, och ja, men jag har kommit ut ur ett missbruk själv, så att jag är liksom... Jag har studerat väldigt mycket om det och levt väldigt mycket i det. Men när jag kom till det här hemmet då, Barmhärtighetens hus i Östervåla, då sa liksom alla som jobbade där, och alla tjejerna också satt där liksom, att bara, du har ju ADHD. Och sen...
De tyckte att det var tydligt.
Ja, väldigt liksom, och... Frugan har ju liksom sagt också så här att hon har tänkt att jag har det. Men jag har aldrig någonsin tänkt att jag har det. Förstår. Inte en enda gång har jag liksom så här undrat om jag har det. Aldrig har tanken slagit mig. Men sen när jag kommer dit så jag hör det. Då är jag ändå så pass liksom...
Hur gammal var du då?
Alltså det här var typ så här 1,5 år sedan.
Ja, det var första gången du...
Ja, alltså som... Så jag blev kallad det hela livet. Och det... Det var som när min mamma, när hon var liten så blev hennes pappa kallad för finnjävel liksom. Och han var från Tornedalen, och hon sa, men vi var inte finnar. Och jag gjorde ett sånt där DNA-test, och det kom fram till att jag är kvarts finsk.
Ja, du ser.
Så det är en sån sak. Hon har blivit kallad för finne, jag har blivit kallad för ADHD-barn. Och när jag började liksom studera... Och göra sådana här tester, då fick jag ju fullt utslag på allt. Och jag har inte gjort en utredning.
Men du har gjort de här
självtesterna. Och det var ju så här, liksom. Mycket troligt. Liksom, ja. Så där, det mesta man kan få. Och för att förklara då så här att jag kan jobba i 6 år i sträck utan att ta semester, förstår du? Jag kan jobba varje dag, och jag kan köra liksom 17 timmar om dagen. Men och är liksom högpresterande och kraftfull och effektiv. Men jag kan också krascha i väldigt dåligt mående och få väldigt mycket ångest och, liksom, och inte riktigt veta vad det beror på. Sen så varje kväll innan jag går och lägger mig så snurrar mitt huvud, så att jag måste liksom ligga och lyssna på poddar eller kolla på paddan tills jag däckar. Liksom. Jag kan inte lägga mig i en säng och bara sova själv, det går inte. Direkt på morgonen så drum, alltså huvudet börjar spinna på en gång. Och om när jag sitter på en redovisning eller ett styrelsemöte eller något sånt där så tappar jag koncentrationen efter typ 30 minuter, så jag måste så här tvinga mig hela tiden. Tänker inte ens på att folk sitter och gör något annat liksom. Så det är inget illa menat, det är inget disrespekt, utan det är bara så min hjärna fungerar, och sen att det är så här väldigt höga toppar och sen väldigt djupa dalar.
Du sitter ju och beskriver ADHD-symptom efter ADHD-symptom, skulle jag i alla fall säga. Jag är ju ingen läkare, men jag har ju lite koll på symptomen i alla fall.
Vad jag förstår av det jag hör ifrån dig idag är ju att du är ganska säker på att du har ADHD. Och jag vet att du har gått lite i tankarna om utredning. Hur tänker du där? Kommer du att göra en utredning? Vill du ha en diagnos, eller hur går dina tankar där?
Varför jag vill göra den här utredningen var att förstå mig själv och sen framförallt ha nåd med mig själv. För att det som händer är att man blir så trött på sig själv hela tiden, på hur man är, och Och folk ställer orealistiska krav på en som man inte ska göra. Liksom. Alltså jag kan göra väldigt mycket grejer, förstår du? Mm. Och jag kan inte göra alla grejer. Vissa saker passar inte jag att göra. Alltså, imorgon åker jag till Ukraina. Jag kan åka ut hela vägen till fronten. Jag kan göra massa saker. Jag kan vara effektiv. Jag kan göra massa saker som... Jag kan göra musik. Jag kan skapa. Och jag sitter inte och skryter om vad jag kan nu. Utan bara för att få en förståelse. Jag kan också driva på saker. Jag kan initiativtagare. Men när det gäller det här att hålla igång
vardagen.
Allt. Ja, precis. Mm. Det här... vardagliga och hur man fungerar då allt funkar liksom inte perfekt.
Psykisk ohälsa, det är ju någonting som väldigt många lider av som har gått odiagnostiserade långt in i livet. Och jag vet att du har lidit en del av psykisk ohälsa. Skulle du vilja berätta lite kring det?
Ja, alltså jag hade ju och så självmordstankar i... Egentligen har jag haft så mycket självmordstankar så att det är helt sjukt. Alltså jag har haft mer tankar på dö än på leva, liksom, förstår du?
Mm. Och så säger du, förstår du? Jag säger, nej, jag förstår inte.
Nej, men det var ju helt... alltså det var så mörkt bara. Men det är också så här, jag ser ju också... Det, alltså att jag har... Alltså när jag tittar på hur jag har missbrukat kokain också till exempel så... Så ser jag också att det här är också någon form av så här självmedicinering. Och ja, men det jag skulle komma fram till var så här, alltså det som hände när jag blev frälst var att jag blev ju kvitt tankarna på dö. Liksom, för att jag fick, ja, men det som frälsningen gjorde med mig var att den fyllde mig med kärlek. Och det var ju det jag behövde. Mm. Att typ så här, du älskar, du är värdefull. Typ de här tankarna, det här har jag aldrig haft. Och så fick jag det och så fick jag känna det att ja, men det här är... Det är sant. Det
har du känt dig oälskad?
Ja, livet? Hela livet typ. Ja. Och om jag har känt mig uppskattad så är det alltid för vad jag gör och aldrig för vem jag är. Förstår du?
Jag förstår.
För att självkänslan har varit så fundamentalt trasig. Och, så det hjälpte ju 2016 liksom, det här med att bara... Och då fick jag verkligen några så här rosa molnår. Liksom, så här.
Det var då du startade...
Hjälporganisationen och liksom så här, ja, men du vet, gick starkt med Gud och så där och sen var det ju så sjukt när organisationen växte och man massa, du vet, anställda och allt sånt här som kom med, så märker jag att vi är ett så här virvar runt, alltså det, alltså strukturen, förstår du, och det kommer ju klart, vi gör fantastiska saker men det finns ingen struktur liksom.
Nej.
Och eftersom jag är ledare för organisationen så hamnar ju det på mig, och nu
du behöver någon som fångar upp.
Ja, och då börjar jag tänka så här, men det här är med det här att göra också liksom. Mm. Så jag är väldigt mån om att göra en utredning för att jag ska kunna liksom få en förståelse på vad som jag ska göra och inte ska göra.
Ja.
Liksom.
Ja, då får du ju även väldigt svart på vitt vad dina styrkor och svagheter är. Mm. När du mådde så här dåligt och hade självmordstankar, hur tidigt började det i ditt liv?
Typ när jag var 8 redan, 9.
Pratade du med någon om det?
Nej, men jag pratade mycket med min mamma, men inte riktigt om allt. Jag är inte så här. Men det är ju en annan sak om det, tystnaden liksom, att man bär allt själv. Hjärnan går så hela tiden. Så tänker man, alltså så mycket tankar, så det är ju också jättesvårt att sätta sig med någon och sammanfatta hur jag tänker.
Ja, jag tänker när man är så liten också. Var det så att du inte, tänkte du inte att det var något speciellt utan att alla kanske mådde så? Eller förstod du att det var...
Nej, men jag har alltid tänkt att det är något fel på mig, liksom, förstår du? Mm. Fast nu så kan jag säga att jag hade ju inte velat byta ut den här diagnosen mot något i världen, förstår du? Eller jag har inte ens fått diagnosen, nej, men jag skulle inte vilja byta ut så som jag är. För hade jag gjort ens 10% av allt jag lyckats åstadkomma i livet, alltså, och jag tänker nu på det goda, för tyvärr... Men det är ju den jag är, förstår du, och
Ja, precis. Du det... är ju inte det du har gjort. Utan nej. Det är ju väldigt viktigt att skilja på beteende och person.
Men det är ju en superkraft. Mm. Alltså...
Det kan vi diskutera.
Nej, men för mig så... Jag älskar att jag är så här för att jag hinner... Jag hinner tänka på så mycket och alltså det, när den är funktionell ADHD liksom, förstår du?
Jag förstår och jag är väldigt glad att du ser på det på det sättet.
Så att jag ser att jag har en funktionell ADHD och en dysfunktionell ADHD. Därför vill jag göra en utredning för att jag ska kunna liksom bemästra den här dysfunktionella. Men alltså vissa saker som jag känner att man har lyckats åstadkommit på grund av att man har haft det här drivet som jag ser direkt kopplat till det här. När jag satt på kåken fick jag göra så här rätt psykiatrisk undersökning, förstår du? Och den kom ju fram till andra grejer, inte när, men där också så här, de tittar inte, alltså jag satt ju bara där och försökte svara så lite som möjligt. Jag var ju misstänkt för ett brott jag ännu inte hade blivit dömd för. Och eftersom brottet var av så pass grov art så ville de att kolla om jag var frisk i huvudet för att dömas till fängelse. Det är väl egentligen därför man får en sån när det är liksom, ja... När det är grova grejer och grova våldsbrott och så. Och då skickades jag till Huddinge rättspsykiatrisk undersökning. Och sen måste man komma på att när de frågar så här, hur kändes du när du gjorde det här? Och du vet, och ställer sådana frågor. Och jag har inte erkänt någonting i förhören, förstår du? Så jag sitter ju bara, jag har inte gjort någonting.
Hur kan de ens... Gör en utredning på
de grunderna. Det borde vara tjänsteman har fel. Ah. För att, och sen så får man då bli stämplad liksom och...
Så de, kom ändå, de kunde anse sig ha kommit fram till någonting på ja, att du då, inte ens hade svarat?
Ja, för att man var kall och beräknande och allt sånt här. Liksom. Men jag förstår du.
Det kan ju bara handla om att du är smart också.
Ja, eller du vet bara att man är fostrad i de koderna. Att erkänna ingenting, säga ingenting på förhören. Liksom. Och... ja, men så att men de papprena hade jag ju med mig och såg liksom, ja men då är det så, det är det som är fel på mig, förstår du? Men nu så förstår jag att deras diagnos var helt fel, förstår du?
Vad kom de fram till?
Ja, men typ att det var så här ja men grava antisociala beteendestörningar det hade jag ju så det är inget konstigt men de sa liksom psykopatiska drag och det har jag inte men det trodde jag under många år att jag hade.
Trodde du det för att de hade sagt det?
Ja och det var så svart på vitt, man tänker att det är en läkare, förstår du, men sen nu när jag pratar med alla andra mina vänner har suttit som gjort samma undersökning har alla exakt likadana papper och vi bara, alla är inte likadana. Och jag var kall under många år, förstår du. Men när jag ser det idag så vet jag att jag absolut, det där stämmer inte. Sen så ska jag absolut inte sitta här och säga att jag var liksom inte jag var ju, jag gjorde onda saker på den tiden, förstår du. Jag var väldigt mörk liksom som människa. Och såklart att samhället hade sina bidragande orsaker. Men det var inte samhället som gjorde de här våldsbrotten, utan det var jag som gjorde det. Så att, och det måste jag erkänna. Och det var ju något fel då. För att om man gör såna grejer, då är det något som inte stämmer.
Men tror du att om du hade fått göra en ADHD-utredning i tidig ålder, att någon hade sett dig, tror du att det hade kunnat bidra till att förhindra allting som har hänt i ditt liv?
Ja, 100%. Alltså, mycket, eller fått en annan förståelse för varför man är som man är istället för att liksom tycka att det är något grovt fel på en liksom.
Vad är din största utmaning i vardagen? Vad är det svåraste för dig att klara av?
Att sluta jobba typ. Att stänga dagen, hänger du med? Det är väldigt svårt. Och sen också att kunna vara här och nu. Inre rastlöshet typ så hela tiden. Och det kan ju göra att få familjen och sådär att tro att man vill inte vara där. Förstår du?
Absolut.
Du har tre barn.
Ja.
Och du står upp, håller på att säga.
Ja, men jag har en väldigt bra fru.
Du har en väldigt bra fru. Ja, det har jag förstått att du har.
Ja, men det är alltså extremt mycket tack vare henne som livet funkar, förstår du? Och en annan sak så här, alltså typ, jag kan inte hitta grejer. Alltså det är också så här att jag kan inte leta, förstår du? Typ så här, om jag går in så här, eller hittar den där du har lagt den. Alltså det går inte, förstår du? Så jag kan stå så här och leta efter den där, stå och titta på den. Mm. Och så, jag ser den inte liksom. Förstår du? Så där. Och det är ju sjukt irriterande att det är så.
Men, du ser inte fast det framför ögonen på dig för att du tänker på något annat typ.
Ja, förmodligen så är det så att jag liksom står där och med andra tankar och så. Så det är vissa saker som absolut inte funkar, men andra saker funkar hur bra som helst.
Isabella, din fru, det var väl hon som beställde kosttillskotten Brainies till dig.
Ja, utan att fråga mig. Ja, så för det jag säger en del.
Gjorde hon det? Aha. För att det var ju så jäkla gulligt. För du skrev ju till mig. Och sen så skrev ju hon. Och då förstod jag att det var hon som hade beställt det till dig. Så jag vill ju fråga så här. Har det hjälpt dig? Och trodde du att det skulle hjälpa dig? Och du visste du om det? Eller var det hon som fick tvinga dig bara testa?
Alltså så här, jag trodde ju så här, men det här är ett i lång rad av scams för att det finns så mycket skit. Och du vet, jag hade precis hört men det var någon som hade suttit och sagt, du vet, pusha på mig med någon olja. Något sånt här. Jag pallade inte börja med det där. Jag bara, nej, du vet, sådär. Och sen så jag vill inte käka medicin heller på grund av mitt gamla missbruk, förstår du? Så att jag pallade inte för jag tror inte det skulle bli fel för mig. Jag skulle börja punda elvan. Det är så typiskt mig, förstår du? Alltså, Brainies då. Och så vi som så här, det här ska du ta 3 tabletter på kvällen och en på morgonen.
Ja, det var både kväll och morgon du fick testa.
Ja, precis. Och jag bara, men så kollade jag så här, men det är bara tillskott liksom, så jag bara, men det, ja, men jag kör då, du vet, och så
du bara, ja, jag sväljer skit.
Ja, precis, typ så. Och sen så gjorde jag det, och redan efter jag kan inte säga nu, jag måste vara liksom helt öppen med att jag kommer inte ihåg hur lång tid det tog.
Nej.
Det kan ha tagit 3 eller 7 dagar där någonstans emellan, jag minns inte. Men det som började hända var att jag började somna 5 minuter in i podden.
Boom.
Förstår du? Och då kanske det, istället för att vara 3 liksom timmar olika poddar, nej, eller 2 timmar, så efter 5-10 minuter så slocknade jag, och så började jag tänka så här, vad är det här för någonting? Är det... Och den här morgontabletten, ja, men alltså jag vet inte vad, alltså jag har svårt att säga liksom så här skillnaden på dagen, men det känns som att jag blev lite mer harmonisk. Men man blir inte fri från de här dipparna och det här liksom.
Nej.
Så, men det som det hände var att jag vet att den gav mig ro och stängde ner mig gärna på kvällarna liksom, så att jag kunde somna. Och bara det är ju en enorm förbättring i livskvalitet. Så för mig så funkar ju de här. Sen ska jag också vara öppen med att alltså, det finns inte ens om du gav mig 10 miljoner hade jag suttit här och sagt att de funkade om de inte funkade, förstår du? För att jag hade varit...
Vad fint av dig att säga det.
Ja, nej, men jag hade ju kommit hit och sagt så här, vad håller du på med? Du blåser folk.
Ja.
Nej, men för att jag är emot sånt. Det funkade för mig, det intygar Isabella också. Sen är det ju så här att du säger att det är inte samma för alla, men för mig så funkar det.
Reklaminslag. Kosttillskotten Brainies som Sebastian pratar om hittar ni på brainies.se, och där finns det massor att läsa för er som är intresserade av att veta mer om Brainies.
Vi ska börja avrunda lite, men jag har 2 frågor till dig. Vad skulle du vilja säga till ungdomar, personer som idag befinner sig i missbruk och kriminalitet?
Det är inget fel på dig, du är ingen ond människa, och det finns alltid orsaker varför man hamnar där. Det kan vara att man inte tycker om sig själv, man jämför sig själv med andra, man vill göra saker för att imponera på andra. Det kan vara så att man i sin barndom har fått trauman och sår i sitt hjärta som gör att man inte tycker om sig själv. Och man måste få ut det man känner på något sätt, och det kan bli utåtagerande och det kan leda till... Det kan också vara så att man växer upp i ett socioekonomiskt svagt område, ett utsatt område, och där det är lätt att lyckas med att hamna där, och där den mentaliteten som är rådande i ungdomskulturen uppmanar och uppmuntrar en att gå den vägen i form av någon ekonomisk illusion som blomstrar och hägrar framför ögonen. Men sen när man väl går in i den så märker man att de här snabba pengarna kommer med en stor faktura som man betalar av på anstalter eller till och med sitt liv.
Mm.
Och det finns många olika orsaker varför man kan hamna där, men det viktigaste är att det finns nåd och förlåtelse att ta sig ur, men det måste komma utifrån sitt eget hjärta att man vill ta sig ut, och då finns det hjälp att få. Och vad ska man då? Då ska man ödmjuka sig genom att be om hjälp, för att själv så lyckas man sällan ta sig ut, men om man får hjälp så och kämpar så kan man ta sig ut.
Vad skulle du vilja säga till föräldrar som kämpar och känner att de inte vet hur de ska kunna hjälpa sin ungdom som befinner sig i missbruk och kriminalitet?
Det är också lätt för föräldrar att bli möjliggörare.
Vad innebär det?
Alltså till exempel att man swishar varje gång de ber om en swish, fast man vet att pengarna går till droger.
Aha.
Du vet att man liksom så här, så att det är viktigt för föräldrar, alltså kärleken är gränslös, men kärlek sätter gränser, om man säger så.
Mm.
Så att man kan älska sitt barn hur mycket som helst, men också sätta gränser. Och det är viktigt för det bästa skyddet för en drog- och alkoholmissbrukande unge, det är att ha ett fungerande hem. Och för att ha ett fungerande hem så kan den dysfunktionaliteten som den ungdomen bär med sig inte komma in i hemmet. Det innebär inte att man stänger barnet ute, utan man stänger dysfunktionaliteten ute. Och det gör man genom att sätta upp tydliga ramar och tydliga gränser, tydliga konsekvenser. Och ju mer konsekvenser man får i ett missbruk, desto större chans är det att man shit, jag pallar inte det här, jag måste ta mig ut. Sen måste man också skaffa sig grov kunskap, alltså stabil grov kunskap om beroendesjukdomen, som är en sjukdom som gör att folk insjuknar i ett beroende. För att alltså beroende får med sig så mycket moraliska pekpinnar, förstår du? Mm. Hur kan du göra så här mot mig? Älskar du inte mig? Alltså man gör så här, hur kan du göra så här mot mig? Älskar du inte dina barn? Tänker du inte på, förstår du? Det är alltid så här moraliska tunga frågor. Så är du så, varför är du så värdelös som människa? Det är egentligen det man säger i undertonen. Och det har ju inte, det handlar ju inte om att ungdomen kanske eller personen inte vill sluta. Nej. För det vill man ju, förstår du? Utan det är att man inte kan det. Och anledningen varför man inte kan det är för att den är stark, den här sjukdomen, och den för en hela tiden till återfall. Och man behöver professionell hjälp genom att sluta och veta också att återfall är en del av tillfrisknandet.
Det är det
väldigt få människor som bara vaknar upp en dag, nu ska jag aldrig mer knarka, och så gör de aldrig det igen. Så att jag brukar säga så här till från att jag gick, jag brukar säga så här till tjejerna på Barmhärtighetens hus, och brukar säga så här att om de har haft ett återfall, så men hur många återfall har du haft i år? Oh, jag har haft 3 stycken och jag känner mig så dålig. Okej, vänta, så du har varit påtänd 3 dagar i år. Ja. Hur många dagar var du påtänd förra året? 300.
Mm.
Jag bara, så du har alltså gått från 300 till 3. Jag vet, du är en champion, du är en hjälte. Förstår du, hur många kan ha den personliga utvecklingen och gå från 300 till 3 på ett år? Du är hur grym som helst. Oh shit, jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Förstår Nej. Du? Så att fira framgången och fastna inte på bakslag. För bakslag kommer i livet. Utan då är det bara viktigt att uppa hästen igen. Fortsätt. Gör det som du gjorde innan det fungerar. Liksom.
Mm. Jag är jättetacksam för att du kom hit idag. Och ville dela med dig av din resa.
Jag är tacksam att jag fick komma hit. Det var väldigt fint.
Och Jag har ju en liten fråga redan nu. Mm. Vill du komma tillbaka när du har fått din diagnos?
Absolut, 100%.
Får vi prata om hur det gick?
Exakt, gärna. Ja.
Tack så jättemycket, Sebastian.
Tack.